Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt eleganta efedrin. Din avundsjuka ayahuasca i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har en blå belysning i äventyrsvargen. Och jag har... jag inser att jag har glömt att dra för mitt fina draperi. För fönstret. Det brukar inte göra någon jätteskillnad ljudmässigt, men lite skillnad, och nu kan jag inte göra det, för nu är bandet igång. Nu rullar det, så att säga, så nu kan jag inte bryta och bara drasla och varsla med ett draperi. Det är kallt när jag spelar in det här. Inte i studion, här är det varmt och skönt. Har jag sagt att jag älskar äventyrsvargen? Jag har nog alltid älskat äventyrsvargen, även innan jag byggde om. Men sen jag byggde om här och gjorde en riktig ljudstudio här inne, så har mitt liv krönts av den här, ja, av det fantastiska i att jag nu har ett rum ämnat för ljudinspelning. Jag hoppas att du har det bra, somna. Att du har en Att du upplever att ditt liv inte bara är uppförsbacke utan även kanske en viss typ av nedförsbacke. Även om jag måste säga att jag tycker att nedförsbackar är otäckare än uppförsbackar i viss mån. En uppförsbacke kan ju vara jobbig. Men en nedförsbacke kan ju vara riktigt otäck ju. Beroende på vad man färdas med och vilken fart man håller. Det kan alltså vara olika beroende på vad man har för avsikt med respektive backe, uppför eller nedför. Så här brukar man ju säga, alltså om man är Henrik så brukar man säga så här. Alla ni som är Henrik vet ju exakt vad jag menar nu. Men jag brukar säga så här då, eller man brukar säga så här. Uppförsbacke är tungt. Raksträcka är tråkig. Tråkig, det är alltså ett ord. Om du undrar vad det är på riktigt där. Raksträcka är tråkig. Nedförsbacke är otäck. Det är lite det som är mitt liv. Uppförsbacke. Raksträcka och nedförsbacke är beskrivet i negativa termer. Jobbigt, tråkigt och otäckt. Är det livet? Det tänkte jag skulle stå i minne när någon skriver någon minnestext över mig år 2056. Han upplevde att livet ofta var jobbigt, tråkigt och otäckt. Nej, somnar jag skulle säga faktiskt motsatsen. Jag tycker att livet är jobbigt, tråkigt och otäckt. Men så är det som att det ligger ett raster över jobbigt, tråkigt och otäckt som heter irriterande, inspirerande och meningsfullt. Det skulle jag nog säga att där täcker jag nog in allt vad jag upplever att världen är. Jag tycker att världen går lite för långsamt samtidigt som den ju går så oerhört snabbt. Jag tror att det faktum att allting rör sig väldigt snabbt nu inom flera områden gör att det väcker en lust hos mig att se ännu mer, ännu snabbare. Det är en iver. Och idag ska jag berätta en saga som handlar om Ivriga Ingela. Så får det bli. Ivriga Ingela, det är en sann historia som handlar om Ingela Fjärulfsson. Hennes pappa hette Fjärulf och var alltså en fjärulv. Han var en kringströvande man som alltid var liksom fjär. Han var inte närvarande. Han var en ganska klassisk fadersfigur på det sättet att han var djupt älskad av sin familj men aldrig riktigt stannade kvar i den. Han var ett nav som var på avstånd. Lite grann som solen är navet i vårt solsystem. Så var Fjärulf i Ingelas och hennes systrars och hennes mammas familj. Mamman hette Sulfanbritt. Systrarna, två stycken äldre, hette Bingela och Bengela. Man kan ju tydligt se här ett mönster av att Ingela var den dotter som föräldrarna, så att säga, eller åtminstone mamman då, eftersom pappan var fjär. Ingela var ju den som det lades mest krut på eftersom hon var den enda som hade fått ett riktigt namn. De andra hette typ så här, lite så här, ja, hon får heta Bengela liksom, eller Bingela. Och sen när Ingela kom så var det som att föräldrarna hade bestämt sig för att nej, men nu satsar vi på det här på allvar. Hon får heta Ingela, ett mer konventionellt namn. Stora systrarna hade ju inte fått någon omvårdnad egentligen alls, utan hade ju fått klara sig själva, därför att Fjärulf och Sulfat-Britt var helt enkelt inte mogna att bli föräldrar när de fick barn. De var ju alldeles för unga. Alltså, Fjärulf var ju 67 och Sulfat-Britt var ju 900 år gammal när de fick barn. Och det gjorde naturligtvis att dels gjorde åldersskillnaden mellan Sulfat-Britt och Fjärulf, att det var en åldersskillnad där liksom. Och det gjorde att det blev väldigt svårt för dem också att enas och kommunicera över generationsgränserna. För det var ju, det skilde ju alltså 840 år mellan dem. Och det är ju naturligtvis väldigt svårt att leva i ett förhållande där ens fru är 840 år äldre. Vad pratar man om? Hur möts man? Vad är ens liksom, älskling, de spelar vår sång till exempel. Vilken är det? Fjärulf, han kunde ju komma dragande med någon sån här gammal slagdänga från sent 50-tal. Medan Sulfat-Britt kunde komma alltså dragandes med en låt från vikingatiden som hon tyckte var värdefull liksom. Och det var naturligtvis väldigt svårt för dem. Det var ju också det att Sulfat-Britt hade ju hon var ju bärsärk i sin ungdom, vilket gjorde att hon hade ju hjärnskador, alltså hon hade minnesförluster, hon hade ätit jättemycket flugsvamp tidvis för att hamna i det här ruset då. För det är ju alldeles sant, jag vill att ni ska veta det, alla historiker, fanatiker som lyssnar på Somna med Henrik, att det är ju alldeles sant. För på vikingatiden hade man plasthjälmar med horn på och man åt flugsvamp för att uppnå raseri och bärsärkstadium. Förlåt. Jag säger ju så här för att det brukar bli lite liv i luckan när man säger historiska inkorrektheter. Då vill jag att du ska veta att Somna med Henrik är ingen faktapodd. Ingenting som sägs här ska tas på allvar. Ingenting som sägs här ska tas som någon typ av sanningsvittne. Ja, i alla fall så, de hade det svårt liksom när de fick Bingela och Bengela. När Bingela föddes så frågar prästen så här i dopet: vad ska ert barn heta? Och så räknar de ner då, så där som präster gör. Och så måste man svara innan prästen har räknat ner. Annars så det blir det namn det blir liksom. Och om man inte säger någonting, då hittar prästen på ett namn. Och det brukar ofta bli prästens eget namn och så en tvåa efteråt. Och så därför är det alltid lite stressigt att döpa barn. Det vet ju du, Somna, som har barn och som själv har gått i kyrkan och döpt barn. Det vanliga är ju att prästen säger så här: vad ska ett barn heta? Och då kanske man säger och då säger prästen: app, kom igen, 3, 2, 1. Och då måste man svara. Och då blir det så här: Bingela. Så sa de fel liksom, för de blev så rädda. Och då fick hon heta Bingela, för då blir det namnet och då måste barnet heta det. Det är lag. Och sen så var det dags för Bengela då. Och då var de ju, Sulfat-Britt och Fjärulf väldigt sura och arga för hur det gick sist. Och det var samma präst också. Och det jobbiga var att prästen, han hette ju Nogat-Conny. Och det är ju ingenting man vill döpa ett barn till. Nogat-Conny är liksom ingenting man vill ha som sitt namn när man börjar första klass och namnen ropas upp för första gången. Nogat-Conny här, och så räcker man upp handen liksom. Det är inte det är inget namn som man vill associeras med. Och det visste prästen. Så han var sadist också. Så det här gjorde ju att Sulfat-Britt och Fjärulf var väldigt de var ju sura och arga över hur det hade gått med Bingela. För Bingela hade blivit retad i skolan och så. Men de var ju så pass unga fortfarande som föräldrar. Så att de tog ut det här på ett ganska omoget sätt. Så när prästen sa, vad ska barnet heta? Ja, men Bengela då, sa Fjärulf lite så här ironiskt. Och det visste han inte. Alltså för att provocera lite. För det blir ju ändå vad som helst här i den här kyrkan. Liksom. Men då visste han inte en regel som är att om man säger någonting ironiskt till prästen, då blir det det namnet. Ja, då heter hon Bengela nu då, sa prästen och skrev ner, började skriva ner i en bok. Nej, skrek Sulfat-Britt. Han skojar bara. App, app, app. Det är kört nu. Nu är det kört, sa prästen med sin grälsjuka ton på rösten. Han var en väldigt grälsjuk präst. När träffade du en grälsjuk präst sist, somna för övrigt? Jag kan inte påminna mig om att jag har träffat en grälsjuk präst någonsin. En gång, det är mitt märkligaste prästmöte. Ska jag berätta om mitt märkligaste prästmöte? Alltså jag är ju uppvuxen i katolska kyrkan, så jag har ju många prästmöten på mitt CV. Jag måste tänka. En gång åkte vi på, jag var ju också korgosse då. Och jag tyckte det var väldigt roligt att vara. Jag är uppvuxen i Falun då, och där fanns en liten församling. Och då var det en präst som jag har glömt vad han heter. En polsk präst som var hos oss ett tag. Och han tog med oss på en resa, vi som var korgossar, vi var väl 4 killar. Vi fick åka med honom och några andra polska tanter till Stockholm på studiebesök och gick i olika kyrkor också. I alla fall. Så. Han tog med oss till Stockholm. Och vi skulle gå till olika kloster, eller jag kommer inte ihåg var vi var. Vi bodde på någon kursgård och sen så gick vi i mässan i Sankt Eugenia, och vi träffade nunnor och munkar och så. Och när vi skulle åka hem, då var han, jag tror han hette Tadeus. Fader Tadeus var sur och arg för att han hade lagt ut så mycket pengar på vår resa. Han satt i framsätet och jag satt bredvid honom. Nej, fader Marian var det. Fader Marian var upprörd över att han, att det hade blivit så dyrt. Och då kände jag minns att jag kände mig skyldig. För jag var ju den han hade lagt ut pengar på. Jag och de andra killarna, liksom, vi hade fått mat och så, husrum. Liksom. Så jag skämdes väl över det då. Att jag hade kostat honom pengar. Det var som att det var hans egna pengar. Och då satt han där fram och muttrade över det. Och då satt jag bredvid honom i framsätet. Och då sa jag, men kan inte vi bidra lite, vi ministranter då? Kan inte vi bidra lite? Nej, det har ni inte råd med, sa han. För vi var ju 10-11 år. Och då sa jag så här till honom. Du ska i alla fall ha en 10, sa jag. Med en sån här faderlig röst, som att nu får du nog ändå ta emot hjälpen när den bjuds liksom. Och då minns jag hur han började gapskratta. Alltså vänligt. Men för det var ju naturligtvis väldigt, väldigt, ja det var så brådmoget sagt. Ungefär som att, ja, du ska i alla fall ha betalt för bensinen typ. Alltså det var något sånt. Fast jag, för jag hade nog bara en 10 på mig. Alltså en sån 10-lapp. Du ska i alla fall ha en 10. Okej, okay, så det var mitt, det första prästmötet jag kom att tänka på. En annan gång var en annan präst som hette fader Klaus. som skällde på mig när jag skulle ro med någon båt i Sågmyra. Skulle jag ro med en båt och då skällde han på mig för att jag la till båten snett eller hur det var. Han sa, nu får du skärpa dig, lägg till ordentligt eller något sånt. Och då blev jag så kränkt så att jag teg och ignorerade honom i 2 dagar. Och det märkte han inte ett spår av. För att jag var väldigt diskret i mitt ignorerande. Jag tänkte att jag straffade honom jättehårt för att han hade snäst åt mig. Men han märkte aldrig det. Vilket var mycket frustrerande. Ja, det var prästmötet. I alla fall. Så då hade ju Bengela fått sitt namn och blev ju ännu mer retad i skolan och så. Så att föräldrarna hade liksom bestämt sig för att när Ingela föddes då så hade de bestämt sig för att de skulle ge henne namnet Ingela. De hade det uppskrivet på lappar framför sig. Och de hade en... De hade det uppskrivet på lappar så att de inte skulle glömma. De hade t-shirts med namnet Ingela tryckt på sig. Limegröna t-shirts med orange typsnitt med sån här Halloween-spöktext. Som det stod Ingela. Och så var det bilder på bebisen på t-shirten. Och prästen då, Nogat-Conny, han såg hur förberedda de var och blev lite sur. Då för honom var det viktigt att det var lite osäkerhet och nervositet. Så hela dopceremonin blev ju liksom en tävling där han försökte göra så de blev osäkra på olika sätt. Han försökte skapa nervositet och osäkerhet. Plötsligt sa han liksom på ett ställe där man inte ska fråga vad barnet ska heta. Så sa han, vad ska barnet heta? Va? 3, 2, 1. Och då ägde ju inte han rätt att döpa barnet där för det var fel i liturgin liksom. Men han gjorde det för att skapa osäkerhet. Men både Fjärulv och Sulfatbritt var beredda. Så de sa Ingela, även fast han inte, det var inte rätt läge. Liksom. Så då fick hon heta Ingela. Så lilla Ingela, hon växte upp i en familj full av dysfunktionalitet. En 900 år gammal mamma och en... snart pensionsnådd Fjärulf som var som solen, alltså långt borta. Han fanns i huset och i omgivningarna, men han var inte närvarande känslomässigt då. Det var ju så klassiskt att han inte var. Fjärulf hade jobbat som radioamatör. Och det var ju inget jobb, utan han var ju beroende av sin sjukpenning som han hade. Han hade ju i sin ungdom sprungit rakt in med näsan först i en häst. I manken på en häst. Det är ju en väldigt sorglig historia egentligen. Men han hade alltså som liten då, han var 15, så han var ju en ung man. Han hade böjt sig ner för att knyta skorna och då hade det kommit in en häst i hissen där han stod. Och knöt skorna. Och så reste han sig upp lite för snabbt och slog då näsryggen i hästens underrede kan man säga. Det var en hingst. Och vi vet ju alla att hingstar har väldigt accentuerade magmuskler. De är ripped liksom. Och just då så stod hingsten och tittade sig själv i spegeln i hissen och spände sig liksom lite grann. Som man gör när man har varit på gymmet och går in i hissen på vägen ner och spänner man sig för att se hur mycket man har lagt på sig under dagen. Liksom. Precis då slog Fjärulf sin näsrygg i hästens buk och bröt då, alltså näsryggen, som då väckades på samma sätt som en trappa. En nedåtgående trappa. Med 7 trappsteg inhuggna liksom i näsryggen. Så ripped var hästen. Och ända sedan dess så hade han inte kunnat ta jobb. För att, ja, men till exempel busschaufför. Då var det ju alltid så att det kommer ju in luft från ovanför rutan på bussen inöver, och det susar ner precis vid busschaufförens näsa. Det är det som kallas för chaufförsnäsa. Man blir ofta täppt i näsan när man kör buss. Och om man har en trappformad näsrygg så blir det ljudet som uppstår när luften pressas ner över den här ojämnt formade terrängen som är en trappformad näsrygg. Så uppstår ett ylande ljud som kan låta väldigt kraftfullt. Alltså nästan 150 decibel. Och det är långt över hur ett jetplan som startar låter. Och det går inte att sitta i bussen när det är sådana ljud, vare sig om man är chaufför eller passagerare. Så han kunde inte bli busschaufför helt enkelt. Och då fick det vara, tyckte han. Och så fick han sjukpenning istället. Han provade ett tag att vara trappbyggare. Och då ställde han sig bara i profil. Och så fick hans kompisar liksom bygga trappan som hans näsa såg ut. Och det var ett bra jobb liksom, men han tyckte det var så tråkigt så att han gick in i en depression. Och sen fick han sjukpenningen då. Sen dess, det här var ju, han var ju fortfarande 15 år när allt det här hände. Så att efter det så var han ju ganska fri att göra vad han ville. Och därför så, även om det var knapert såklart, sjukpenningen är ju inte någon, det är inga sötebrödsdagar liksom. Så började han jobba som radioamatör. Och hans approach till radioamatörjobbet var lite annorlunda kanske än andra radioamatörer. Radioamatörer är ju personer som sysslar med kortvåg och långvåg och mellanvåg och sånt. Och så sitter de och pratar med varann och kontaktar folk i andra länder och sånt. En del lyssnar på såna hemliga spionkanaler där folk anonyma konstiga röster läser upp morsekod och inte morsekod men så här gibberish som är kod för någonting. Och sånt är spännande för övrigt. Googla sånt. Det finns ju, jag vet inte vad det kallas för. Det var ju vanligare förr än vad det är nu när internet finns, men att det finns fortfarande kvar några sådana där kanaler som man inte vet vad det är de säger. Och att det då antas, eller det är väl i förekommande fall, och var som sagt mycket vanligare för kod mellan olika länder som sänds via kortvågsradio. Tror jag att det är kortvåg, jag vet inte. Sånt håller ju många radioamatörer på med. Men Fjärr-Ulf, han var en mycket speciell sorts radioamatör. Han stod utanför olika radiobutiker och hade på sig personalskylt. Och när folk kom fram till honom och sa, jobbar du här? Så sa han, nej, jag är amatör. Jag är radioamatör. Jag kan ingenting om radio. Och den chocken som människor fick då, när de hade ju å ena sidan sett, alltså föreställ dig själv här somna. Du går in i en radiobutik. Sådana finns ju gott om, menar jag. Du går in i en radiobutik. Du ser en person med gullrufsig skjorta. Gul och bra brandgul. Som står med händerna på ryggen alldeles stilla utanför butiken. Konstigt att den står utanför butiken, för den skulle kunna vara där inne liksom. Och går man ut då och regnar ute. Han står där ute i busregnet, dyngsur liksom, står där med händerna på ryggen och ser väldigt proffsig ut. Så går han fram och så säger man, jobbar du här? Och då lyfter den här personen på sin mustasch, för den hänger liksom regnblöt ner över både mun och haka. Och så är det en mun där under. Och då säger munnen, nej, jag jobbar inte här, jag är radioamatör. Du förstår ju själv den chocken som man får som kund. För man trodde ju att personen i fråga jobbade där. Och den chocken är oftast nog för, var oftast nog för att Fjärulf skulle känna att han hade fyllt sin dag med någonting som han ändå kunde ta med sig hem. Han brukade betrakta blickarna på de här förtvivlade, chockade människorna som hade tagit fel då. Jag kom faktiskt att tänka på det här om dagen. Är inte det konstigt, Somna, att när man frågar någon, ursäkta, jobbar du här? Så är det ofta en underförstått förolämpning. Alltså, man frågar någon, ursäkta, jobbar du här? Och då blir svaret ofta, nej. Lite som att, vad då tycker du jag ser ut som att jag jobbar här? Vilket, att, som om det vore en förolämpning. Och det förstår inte jag riktigt. Därför att vi båda är ju på det här stället. Därför att vi, får man väl anta i alla fall, gillar det som säljs där. Borde man istället inte bli glad? Tror du jag jobbar här? Men vad kul, för jag älskar de här klädnyporna man kan köpa i den här klädnypeaffären. Ändå är det liksom en förelämpning. Det tycker jag är konstigt. Kan vi diskutera detta i smågrupper imorgon klockan 7:30 på Sergels torg? En annan sak som jag tycker är jättekonstig, det är varför det fortfarande finns kvar butiker där man måste be om någon personals hjälp för att hitta det man vill ha. Jag tänker direkt på till exempel sådana, nu finns väl inte Mediamarkt kvar i Sverige, va? Men typ motsvarande. Man går in och så ska man köpa en TV. Och jag förstår ju att det är ett stort köp och att det finns parametrar som man kan behöva guidning i. Men vad jag inte förstår är varför man inte gör det köpet hemifrån sin soffa utifrån typ av digital infrastruktur som hjälper en och guidar en genom köpet. Jag tycker att det är så konstigt att det fortfarande finns kvar en grej av att man vill klämma och känna på saker som man ju vet kommer att fungera och ha den platsen. Därför att det är ju som att bestiga ett berg, att få kontakt med en sån där person med blå eller annan enfärgad skjorta, nedstoppade byxorna i en sån här butik. Att vänta på att det kommer en ung kille oftast till informationsdisken och har tid med just mig. Alltså för mig, när jag går in typ nu med Mediamarkt för länge sedan, men typ något sånt ställe och ska köpa säg en TV då. Då får man först stå där. Först går man omkring och tittar lite. Och det är ju aldrig så att någon kommer fram och säger, hej, kan jag hjälpa dig med någonting eller så. Ingenting, utan sen måste man gå till den där informationsdisken eller vad det kallas för. Och så måste man vänta där på kö, för där står det människor. Det är ungefär som en gammaldags specerihandel, där man måste stå i kö för att få köpa sitt socker och sina strutar med farinsocker och sånt. Och lite mjöl som tas från ett Höganäs krus liksom. Jag tycker det är så konstigt och jag kan förstå idén att gå in i en sån butik och titta på produkterna. Det kan jag förstå. För om man vill se dem, hur skulle det här se ut hemma liksom? Hur ser färgkvaliteten ut på den här TV:n och så? Men varför man sen går dit för att prata med de här människorna som sen ska guida en då i förekommande fall. Alltså jag tror att mitt rekord, det här var många år sedan nu, men mitt rekord är att jag har väntat i en timme på ett ställe när jag skulle köpa en dator, för nu var det här många år sedan. Men i förra veckan var jag i ett köpcentrum och gick in i en sån här butik och fick då vänta, eller rättare sagt, jag väntade inte utan jag såg den här kön då. Och jag kan förstå om man inte är så haj på det man ska köpa, att man vill ha guidning. Men läs om det på internet istället och be en stor språkmodell att förklara för dig vad du behöver veta istället för att stå där och vänta. Jag kan tycka att det är så konstigt. Det, för det, är ju inte, det handlar ju inte om att det man vill bli personligt bemött eller så. För det är ju inga personliga bemötanden. Det är ju en verkstad liksom. Det är ju inte som att man står där och snackar med handlare Jönsson. Som på småländska säger att du ska ha en sån här tv för dig ska ha på väggen och sådär. Utan det är ju en, det är en väldigt nästan maskinell process ändå. Då kan man lika gärna, tycker jag, ersätta de här människorna med robotar. Förlåt, jag ska inte ge mig in i den debatten. Om du jobbar som det, somna, så finns det säkert försonande drag kring detta. Och i så fall be om ursäkt. Och du får gärna skriva till mig och berätta. I alla fall, så levde Fjärulf. Men han var ju jättenära pensionen. Det var egentligen ingen skillnad för honom. Men han hade bestämt sig för att sluta som radioamatör när han väl pensionerades. När det sen kommer till Sulfit Britt så hade hon ju inget jobb, för hon hade ju varit pensionär i flera hundra år. På vikingatiden var pensionsåldern något högre. Man fick alltså vara aktiv lite längre, ända upp i 30-årsåldern. Eftersom det var medellivslängden på den tiden. Medellivslängden förr var ju inte... Den var ju kortare. Ända in i början av 1900-talet så var medellivslängden väldigt kort i hela världen, men också i Sverige. Men det fanns ju fortfarande människor som var 80, 100 eller, ja, som i Sulfatsbrits fall då, flera hundra år gammal. Hon var äldre än många av de svenska städerna, vilket gjorde att hon aldrig riktigt erkände dem. De kunde komma till exempel Borlänge, som ju inte har varit stad särskilt länge, även om själva Borlänge som plats är en gammal boplats ända sedan, tusen år i alla fall. Men Borlänge som stad till exempel, den erkände inte hon stadsrättigheterna. Inte heller Falun, som fick sina stadsrättigheter långt efter att hon föddes. Hon erkände inte nya städer, som hon sa. Alltså det var städer som hade fått sina stadsrättigheter på 1700-talet, 1600-talet. Hon kunde godkänna städer som Kalmar, Uppsala, Lund och sånt. Men Malmö till exempel var inte godkänd. Inte heller Göteborg. Så hon var en stringent dam. Men hela tiden närvarande. Hon trodde på att vara närvarande med barnen. Varje morgon när Bingela, Bengela och Ingela vaknade, så stod Sulfat-Britt precis vid sängkanten och stirrade på dem. Hon sov nämligen med öppna ögon, stående vid deras sängkant. Vilket var väldigt obehagligt. Hon, godnatt, sa hon. Och så började hon stirra på dem. Varför stod du och stirrade, mamma? Och då fick de till svar bara ett snark, liksom. Jätteobehagligt. Men de vande ju sig som barn gör. Och flickorna växte upp. Bingela, hon blev singel och hade det som yrke. Det finns ju människor som har det som yrke, att vara singel. En så kallad singelarbetare. Det är en person som tenderar att bibehålla singelskapet som det högsta. Det här är paradoxalt nog en sida av mig som jag alltid tänkt att det är jag. Jag har alltid känt att det är singel jag egentligen är jag. Sen så träffade jag Nina och sen bara ändrades det. Det tycker jag är så konstigt, för jag har ju haft relationer innan henne. Men det har alltid gått åt samma håll och alltid hållit lika länge. 3 år. Och sen har allt blivit vad säger man, helt ointressant. Och jag hade en sån period med Nina också. Men den bara gled undan framför mig, framför oss. Det var lustigt och märkligt, för jag har nog alltid tänkt att jag är singelarbetare. Men, och det vill jag säga, det är jag nog fortfarande. Men jag är singelarbetare på distans. Det vill säga, jag är singelarbetare fast jag sitter tryggt i ett förhållande. Förstår du hur jag menar det? Jag vet inte själv. Så det blev hon. Bengela, hon började jobba i en gruva. Långt, långt ner i en gruva. Och folk undrar vad hon gjorde där nere, för gruvan var inte i bruk. Utan den var nedlagd och bortglömd. Och hon jobbade där nere varje dag. Jag måste jobba i gruvan. Hon hade en dikt som gick så här, som hon alltid reciterade på nyår, påskafton och kyndelsmäss. Jag jobbar i gruvan var eviga dag. Pengar på fickan, det måste jag ha. Magen den gnäller och är dyr i drift. Därför så jobbar jag nu dubbla skift, joddela iho, och så joddla hon för det. Och det var väl det som familjen trodde att hon höll på med där nere i gruvan. Joddlade. För gruvfrun. Gruvfrun är nämligen, och det här är inte så många som känner till av naturliga orsaker, eftersom det hittills till denna dag inte har utförts någon intervju med gruvfrun. Hon älskar joddling. Hon älskar jodd, joddling och joddgubbar. Och sulfat. Och då blir sulfatbritt den naturliga bryggan där. Jag tror att det är så som Bengela kom i kontakt med gruvan genom sulfatbritt. Och så Ingela då, som började jobba som tågbång. Tågbången. Förlåt. Förlåt mig. Förlåt. Ibland dyker upp bilder i huvudet som jag förstår att jag inte kan bygga vidare på. De får ligga kvar där de är. Men då är det som att jag stänger in dem i en liten ask och så börjar asken liksom hoppa och dansa och vill släppa ut innehållet. Det finns ju många olika arbetsuppgifter på ett tåg. Det finns de som drar tåget. Det finns de som skjuter på. Det finns de som lägger ut små löv på rälsen så att de som skjuter på och drar tåget ska få paus och rast. Det finns de som har som jobb att sitta och hosta väldigt högt på tåget. Det finns de som har, ja, det här är en intressant arbetsuppgift på tåg faktiskt. De som har som uppgift att så fort tåget börjar rulla ringa någon arbetskamrat och diskutera någonting ganska viktigt, alternativt ha ett viktigt möte över telefon. Och som sen när det bryts säger hallå, hallå, jag hör inte dig, jag hör inte dig, hallå. Och sen tystnad. Och sen, ja det bröts. Ja, det bröts. Hallå? Hallå? Hör du mig? Jag hör inte dig. Ja, det hackar lite. Ja, precis. Har du sagt till Åke att... Ja, hallå? Hör du mig? Och så tyst en liten stund. Och sen, ja det bröts. Den där typen av arbetsuppgifter, sånt finns ju på tåg. Det finns ju också djur som arbetar på tåg. Den stora rottweilern till exempel, som sitter och stirrar på en och gnäller nervöst varje gång tåget kränger. Vilket det ofta gör, det för att det har blivit något fel på korglutningen. Den enda korglutning jag kände till innan jag började åka tåg var den korglutning som resulterar i att alla äggen man har i korgen åker ut ur korgen och slår i gatan och går sönder. Det är lite det som händer med en känsla av bekvämlighet, harmoni och endräkt när korglutningen på ett tåg går sönder. Ibland kan man höra sådana här meddelanden när man åker tåg i högtalaren som är så här: ni som sitter i första vagnen, om ni undrar varför allting känns fruktansvärt obehagligt och rädsla, skräck, panik och tankar på döden plötsligt spontant uppkommer i era hjärnor, så beror det på att korglutningen är trasig eller något. Om ni upplever extrem skräck och illamående och obehag, så kan ni flytta er till de bakre vagnarna, för där är problemet inte lika stort. Alltså, det är på riktigt så. Jag menar, inte ens i ett flygplan där krafterna är enorma runt omkring en, får man ju någonsin höra det. Jo, kanske någon gång ibland när det är turbulens att man får höra liksom, om ni tycker det är obehagligt. Men det är aldrig någon, då säger de alltid så här när man flyger, tycker jag, att det bara tar det lugnt, det kommer att gå över där lite längre fram och sådär. Men på tåg, det finns någon slags uppgivenhet, tycker jag numera, när man åker tåg. Att det blir liksom, om du upplever starkt obehag, så vill jag bara tala om för dig att det gör vi också. Och att det är som det är här. Om du upplever alldeles för starkt obehag, så råder vi dig att kliva av tåget. Men det får du inte göra förrän vi kommer till en station och har stått still där och gjort så att dörrarna går öppna. För de sitter nämligen fast, för att tåget har svält under resan. Dörrarna har svält. Men en tågbång. En tågbång är alltså den personen som går runt i gångar och vestibuler med en gånggång. Och utan några egentliga typ av förutsägbara intervaller eller cykler, plötsligt slår den där gånggången jättehårt bredvid någon som sover. Det är vad en tågbång gör. Bång, liksom. Så vaknar man till. Och det är de som ska av. För att det är ju ett jätteproblem när folk somnar ombord på ett tåg. Och då sitter och sover på en plats som kanske någon annan ska ha. Jag tycker på riktigt att det är jättesvårt med tåg. Jag åker ju ganska mycket tåg. Och jag tycker att det är svårt för att det är... Nu knäpper mitt element så jag blir så irriterad. Jag måste lugna ner mig lite. Förlåt, somna. Det är ju som sagt kallt ute, och då måste jag ha på mer värme här inne. Och då, så fort jag liksom drar in lite syre i min kropp, eller släpper ut syre i rummet, kanske är mer troligt, så ändras temperaturen och termostaten i mitt element börjar knäppa. Och då blir jag distraherad, för jag blir bekymrad för dig, för jag tänker att du ska bli störd på olika sätt, somna. I alla fall så, vad var det jag skulle säga om det? Jo, jag tycker att åka tåg är så himla, det är på ett sätt en otrygg upplevelse för mig. För jag klarar inte av stressen av att vara i vägen för andra. Eller att andra ska vara i vägen för mig. Jag har ett väldigt stort behov av en typ av sfär runt omkring mig. Jag vet att jag borde omfamna detta att vi är flera i världen. Men på något sätt, när man går på ett tåg och vi börjar närma oss en station och alla som ska av reser sig upp, samma ögonblick som konduktören påtalar detta i högtalaren, fast det är 10 minuter kvar, och sen står upp med sin stora resväska i mitt ansikte där jag sitter. Det är för mig obegriplighet, och jag blir bara irriterad och börjar tycka illa om mänskligheten som art. När jag åker tåg försöker jag alltid boka så att jag ska få sitta på ett sånt här ensamstol. Jag har aldrig hittills gått så långt som att jag har bokat två platser bara för att få sitta i fred. Men ibland känner jag att jag skulle kunna överväga det liksom bara för att kunna disponera över mitt eget utrymme. Det absolut värsta som finns är när man hamnar i ett sånt fyrsäte, alltså med fyr, alltså två och två och så ett bord emellan. Då hamnar jag alltid mitt emot någon som är jättelång, har stora skor och en väska mellan benen som sträcker ut benen jättelångt på mig liksom. Förut tyckte jag det där var okej. Jag minns att jag hade inga problem att anpassa mig. Men nu är det som att det känns liksom som ett öde värre än döden. Ett slitigt uttryck det där. Vi vet ju inte vad döden är. Därför kan man ju aldrig säga att någonting är ett öde värre än döden. Ett öde värre än någon annans död. Det kan man väl säga. Alltså, det är ju ett öde. Att om jag drabbas av någon annans död. Det kan jag ju föreställa mig och vet vad det är. Däremot, ett öde värre än döden, det är ju ett jättekonstigt uttryck för att jag vet ju inte hur det är att dö i förekommande fall. Det kanske är som att typ vinna första pris i någon tävling, jag vet inte. Eller det kanske är något helt konstigt som typ att få en skumtomte kastad i ansiktet när man besöker Försäkringskassan. Alltså det var helt apart bara upplevelse. Det känns konstigt att inlämma ett event som vi omöjligen kan föreställa oss i så vardaglig kontext. Ja, så jag försöker alltid boka så att jag ska få sitta ensam. Och då ibland på vissa tåg så finns det ju inte några platskartor över tågen. Och då kan jag på riktigt svära högt när jag kliver på tåget och ser att jag sitter i ett sånt fyrsäte. Och det är ju inte så moget. Förut tyckte jag det där var mer okej. Jag minns att jag åkte sovvagn. Nej, jag åkte sån sovhytt på en Finlandsbåt en gång. Jag var ihop med en tjej som bodde i Helsingfors. Då åkte jag Viking Line och då var det en sån sovhytt där var flera i sovhytten. Och det var jag och en äldre farbror. Och vi låg och pratade halva natten och hade liksom jättetrevligt. Om det hade hänt idag så hade jag bara sagt, jag går. Och så hade jag suttit utanför hela natten. Jag stod inte ut med tanken på att tillbringa 12 timmar ihop med en person jag inte har valt det själv med. Om jag ska tillbringa 12 timmar ihop med någon, då ska det vara en väldigt selekterad människa som jag har lagt ner mycket kraft och energi på att bestämma huruvida den personen är rätt för mig just då. I alla fall det jobbade Ingela som, och hon bar på en väldig iver att komma vidare. Precis som jag gör. Hela tiden. Och hon försökte bryta ner vad den där ivern bestod i. Hon hade en längtan inom sig som hade det amorfa uttrycket av att hon ville ha sin egen värld. Precis som jag. Hon ville bygga sig sitt eget universum. Det var så hon formulerade det. Även om orden egentligen inte gjorde själva längtan och behovet någon rättvisa. Det handlade väl i botten om att förstå sig själv. Men också att hitta platser i sig själv och i sitt värv, i sina gärningar. Som skapar lugn och trygghet. Att hitta zoner, att hitta platser där man är alldeles fri. Där man inte behöver känna sig inklämd uttittad, åthutad, bränd, böjd, beklämd. Att skapa ett rum där man är helt och hållet fri. Helt och hållet sig själv. Och att man i detta rum kan sträcka ut händer genom små behändiga luckor och ta händerna hos andra som också har egna rum. Och dra rummen mot varann så att de i viss mån överlappar som såpbubblor som smälter ihop och blir en. Det gör inte ens egen bubbla mindre. Men den gör samtidigt ens egen bubbla större. Ja, blir det begripligt? När min såpbubbla smälter ihop med din så blir det inte samma bubbla. De bibehåller fortfarande sina respektive strukturer. Men de är också större. Min disponeringsyta blir större. Även om jag naturligtvis blir medveten om när jag överträder och går in i din bubbla. Det finns fortfarande en respekt där. Eller åtminstone en implicit uppmaning till respekt. Och hon hade det här behovet och hade haft det hela sitt liv och visste att vara tågbång, det var inte det som var längtans mål. Och en dag på familjens landställe i Kjolehopps brök för Märtsleimen så satte hon sig på kiselstranden och blickade ut över oceanen. Och la sin ena handflata öppen i knät och la sin andra hand knuten i den. Och så slöt hon sin öppna handflata runt sin knutna hand. Och där i den stunden insåg hon var kärnan låg. Hon sprang in i huset, tog fram en liten tavel, en akvarellduk och tog en stor burk röd färg och hällde på måfå den tjocka färgen över duken. Och sen la hon sig på duken och rullade runt. Och då kom polisen och sa, vad håller du på med? Och då sa hon, det ska väl du skita i, potatisgris. Och då var det handgemäng och brottning. Och så sa hon, det är det här som är min kärna. Att skapa konst under brottningsmatch. För att när hon hade brottats med polisen så hade polisen också dragits med i det här färghavet. Och tavlan som blev resultatet var alltså resultatet av en kamp med ordningsmakten. Och hon insåg vad kärnan i hennes liv var. Att skapa konst utifrån stark oförsonlighet och saker som inte går att begripa. Varför slogs hon med polisen? Varför kom polisen ens dit när hon målade en tavla i sitt eget hus? Polisen visade sen efter han inte vara polis utan hennes galne granne Ove Knaukney som ofta klädde ut sig till polis och sprang hem till folk och ville låna socker. Så det var hon som hade påbörjat mucket. Han hade bara slagits för liksom att försvara sig själv. Och här slutar den obegripliga sagan om ivriga Ingela. Som jag vill påpeka är jag på många sätt. Jag har väl kanske ingen längtan efter att brottas med poliser på en tavelduk på golvet i mitt landställe. För ett, jag har inget landställe. Två, jag är dålig på brottning. Tre, jag har målat akvarell en gång. Och det var så smärtsamt för att det var en Jag var så kär i en tjej som också var med och målade. Och hon bara pratade med min bror hela tiden. Och jag blev så avundsjuk, svartsjuk. Och försvann in i ett djupt, djupt mörker. Uff, den svartsjukan är det värsta ändå. Det är som att allting i hela världen slocknar. Det är jag så glad över att det är 20-30 år sedan jag kände. Nu ska jag sluta prata. Godnatt, somna.